Evangelietexten idag kommer ifrån Johannes evangeliums 10:e kapitel. Kan vi stå upp tillsammans och lyssna till texten? Jesus sa: sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfällan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn, och han för dem ut. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus: sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det här är en söndag när fokus är på ledarskap. Och frågan är vad det finns för några goda ledare i världen. Det är ett väldigt aktuellt ämne. Och det har varit i en tid. I höstas var det frågan om Amerikas president. Och människor samlades i stora skaror kring Barack Obama, yes we can. Med en nästan euforisk känsla att äntligen kommer en god och stark ledare. Och sen har det fortsatt så under finanskrisen, fastän det kanske har varit mera ifrågasättanden. Är de stora företagens direktörer goda ledare? Eller är de tjuvar och rövare? Hesekiel, som vi hörde en del ifrån i gammaltestamentliga texten, han får profetera på sin tid emot ledare som det sägs att de bara vallar sig själva. Var det inte fåren de skulle valla, men de vallar sig själva. Var det inte fåren de skulle ta hand om, men istället så utnyttjar de fåren. De slaktar dem och tar hand om ullen och de tar hand om köttet och berikar sig själva. Och det temat känner vi igen ifrån den högst aktuella politiska verklighet. Och sen har det varit frågan om Wanja Lundby-Wedin, om det är en bra ledare för LO, och Mona och Fredrik. Vi har haft sån här förtroendekurvor varenda vecka, och idag var det ytterligare en i tidningen. Var finns de goda ledarna som man kan ge sin röst, som man kan ge sitt öra och som man vill följa? Och det här handlar ju också om oss allihop som inte har så offentliga roller. Hur är vi skapta? Vem hänger vi på? Vem lyssnar vi till? Den här veckan som ligger framför så har vi några tillfällen att ta ställning till vårt eget beteende. Det är intressant att den här söndagen just ligger som den gör. På torsdag är det kungens födelsedag. Då kommer ett tusentals människor att samlas kring slottet för att ge Karl XVI Gustav sin hyllning. Och de kommer att känna, tänk att vi hör ihop, särskilt om man är royalist. Och tänk att vi får vara med. Och tänk om ens eget barn eller barnbarn får överräcka en bukett till den store ledaren. På fredag är det 1 maj. Och då är det frågan, under vems paroll ska man gå? Efter vilken ledare är man beredd att marschera? Vilket tåg passar mig? Och på lördag är det Jesus manifestation. Alla fåren, alla de kristna i Stockholm, så hoppas en del, ska samlas för att manifestera en jord och en herde. Och ändå så vet jag många kristna som är lite fundersamma på om de vill gå ut till Kungsträdgården. För man är inte riktigt säker på vem som kommer att stå där framme på podiet. Och om man vill stå nedanför ett podiet där den och den och den står. Kan man lita på ledarna? Är de goda? Är de tillräckligt goda? Så inom en vecka så har vi alla bekänt färg på ett eller annat sätt hur vi gör. Och min gissning är att en del av oss kommer att vara som det där fåret som springer omkring för sig själv ut i öknen och inte vill vara i någon jord överhuvudtaget. Jag känner många sådana. Häromkvällen var det någon som berättade för mig att på ett väckelsemöte för länge sedan så hade någon frågat hur många är det som vill med till himlen? Och så begärt handuppräckning och då hade ju alla ägt rum. Men det var någon där som inte hade räckt upp handen och då gick predikanten ner till honom och sa men vill inte du med till himlen du också? Jo då sa han men jag gillar inte gruppresor. Och nu är ju frågan alltså om det här med jorden, om herden är herde för oss i ett kollektiv. Eller om Herren är min herde som vi hörde är en ganska individualistisk sak. Det är någonting i mitt privata liv att jag har en herde. Men för den skull kanske jag inte har någon jord. Vi valde inför gudstjänsten idag att anspela på ordet igenkänd. Känd och igenkänd. Därför att det vid flera tillfällen i Johannes 10 handlar om alltså att fåren känner sin herde, herden känner sina får, de känner igen hans röst och han känner dem vid namn. Det är en idealbild kan man säga av en gemenskap av trygghet. Jag är inte ensam, det finns en god ledare och vi känner. Känner ni varandra? Det är ingen lätt fråga. Man säger, nämner den, känner ni varandra? Ja, då brukar man säga, jag känner och känner. Det är inte så lätt att veta hur man känner. Känner han dig? Ja, på sätt och vis kanske. Och så blir vi klara över att det här med att känna varandra, det är nästan ett mysterium. Att komma så nära ömsesidigt några andra att man känner varandra. Det är en djupt personlig fråga. Och flera av oss tror jag har fått säga, jag trodde jag kände henne. Men hon överraskar mig. Det fanns sånt där som jag inte visste om. Och då kan man ju känna en viss otrygghet. Kan man lita på varandra? Ylva Eggehorn har skrivit en mycket omtyckt och mycket sjungen sång som heter När livet inte blir som vi har tänkt oss. Och där skriver hon ju att vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Och det är precis det som Jesus faktiskt talar om, att det kommer tjuvar och rövare som kommer att lura folk. Och vi behöver inte hålla någon längre historielektion för att veta att det har hänt många gånger i historien. Det har kommit ledare som har lurat stora och små skaror. Om man nu läser texterna från Johannes 10 så får vi en idealbild Och kanske kan vi ibland få smaka någonting utav detta i vårt liv. Att få vara med om en situation, en grundposition i livet där vi är trygga. Där vi känner igen de som är omkring oss. Där vi slipper ljuga. Där vi kan tala om som det är. Och där vi litar på ledaren. En fungerande gemenskap helt enkelt. Det är en sån där önskesituation som många dessvärre skulle kunna säga det där så känner jag inte så mycket utav. Och i storstan så får jag säga där jag bor i innerstan att av alla de som bor i husen omkring mig så känner vi inte just någon. Och jag tror att det gäller många. Att om man ska gå och be och få låna ett ägg eller en propp eller något så vet man inte vem man ska kunna gå till. För vi känner ju inte varandra. På landet där vi inte är så många, där känner alla varandra. Man kan hänga nyckeln på dörren och man vet vad de andra heter och sådär. Men i stan så är det ingen jord utan det är en massa människor. Och först kanske om det händer någonting så blir vi till en gemenskap. Att det finns några främlingar. Men så länge man inte känner varandra vet man ju inte ens vem som är främling. God grannsamverkan. Och så tänker vi, tror jag, om våra barn och våra barnbarn. Tänk om de fick vara med i en klass. Där föräldrarna har lite kontakt med varandra. Där man känner läraren. Läraren känner föräldrarna. Man kan prata med varandra. Det är en sorts trygghet som vi längtar efter, men många saknar. Det ser inte ut så. Och Jesus säger att så har han tänkt sig att det ska vara i den kristna gemenskapen. Han utmanar sina lärjungar till att bli ett. Så att de ska känna varandra och att de som lär känna lärjungarna också ska bli ett. Och känna igen varandra. Jag har i mitt yrke då så har jag ju varit mycket resande ut i olika församlingar och sammanhang och hållit många föreläsningar. Och jag brukar nästan alltid när jag sitter där innan det hela ska börja så brukar jag fråga någon jag sitter bredvid och säger: känner ni varandra här? Vilka är det som är här ikväll? Och det är en väldig skillnad. Om man sitter på ett bibliotek, bibliotekets hörsal och ska hålla en föreläsning som på författarkväll så ställer jag inte ens frågan till närmsta. Vet du vilka de andra är här? Kan du berätta lite vad det är för några? För man utgår från att de är ju inte där för att de känner varandra utan för att de är intresserade av mig just då. Men dessvärre händer samma sak ibland när man kommer till en församling. Om man ska hålla ett seminarium en dag. Och sen sitter man bredvid någon och säger, du, vilka är de här andra? Ja, inte vet jag. Så jag tror inte vi känner inte varandra så bra. Och så kan ibland hända att man är i en församling och säger, det man känner, det känns redan i luften. De här känner varandra. De har bjudit in mig i sin gemenskap. De lyssnar tillsammans. De förvaltar någonting tillsammans och de bryr sig om varandra. Och då kan man ju fråga, hur brukar ni ha det här? Och när jag såg kören så tänkte jag att det är sådana frågor man kunde ställa till. Hur har ni det tillsammans? Känner ni varann? Vilka är era favoritlåtar? Gillar ni er ledare? Och så får man veta att ja, men vi har hållit ihop jättelänge. Vi känner varandra och vi känner varandras familjer och så. Och jag kan säga att det hörs. Det hörs om de som sjunger ihop känner varann eller om de är främlingar för varann. Därför att då blir det en ton. Det finns en känsla som jag har ibland och allt oftare och dessvärre ibland i kyrkan. Och det är att vi inte är i en församling utan att vi är i en publik. Och publik, det blir man därför att det finns en kändis. Som alla känner igen. Men publiken känner inte igen varandra. Det uppstår någonting därför att någon är känd. Och man går dit till den. Men däremot så kan man säga att kändisen känner nog inte publiken. Så det är inte som Jesus säger att vi känner varandra. Vi skapar en gemenskap. Och en av mina orosfrågor i mitt liv, det är om kyrkan håller på att förvandlas från församling till publik. Det är alltså ingen vinst om publiken växer, om det är en publik. Det vi behöver är en växande församling. En växande församling där man känner varandra. Det kan inte alla göra. Men det är bra för de som är främlingar. För de som är främlingar kan känna att då kan man komma hem till någon. Man kan få vara med där några känner varandra. Publiken skapas av en känd artist eller till exempel om man sjunger i kör i Globen, 3-4 tusen, så är det för att det står en jättekänd körledare framför allihop som håller ihop. Men inte vet han vilka de andra är som sjunger. Kanske inte ens har repeterat med dem. Och så här fenomen finns det i samhället att kändisar skapar publiker, men den gode herden skapar gemenskap. Det är början på en process av att är du med i den gruppen så kommer det att uppstå relation med de andra. Det finns till och med bilder om att man blir en och samma kropp. Ja, mitt nästa tema i det här predikan, där står det i mitt utkast, främlingsrädsla på gott och ont. Jesus säger ju att en främmande följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Och att tala positivt om främlingsrädsla är verkligen inte politiskt korrekt. Men Jesus säger faktiskt det. Och då tänker jag att det där ägnar sig alla föräldrar åt också. Och säger till sina barn, du får absolut inte följa med någon som du inte känner igen. Du får bara vara med dem som du vet vilka de är. Det är ju att grundlägga främlingsrädsla, eller hur? Eller är det kanske istället att grundlägga en livshållning som säger man måste ha en trygg bas för att lära känna det som är främmande. Du måste ha några omkring dig där du är trygg. Då kan man börja öppna sig för det främmande. Men det tar tid. Om alla är främlingar blir alla farliga. Men om man är hemma någonstans så kan man öppna sig för det främmande. Då kan man öppna och säga välkommen in till oss. Därför att vi har en gemenskap som bär. Och då tänker jag att varje människas liv utgår ifrån det man känner igen. Vi kan ett språk eller två eller tre. Inte alla. För många av oss, och särskilt de som talar dialekt, så är det något alldeles speciellt att prata med de som kommer hemifrån. Alltså då känner man igen varann och det hörs på en gång att vi kommer från samma ställe. Och det betyder inte nödvändigtvis att man hatar alla andra, även om man naturligtvis är bäst själv ifrån sin landsända. Men det betyder att tryggheten är grunden. Och så tänker jag när jag... Att Jesus är ute efter, han säger att det finns en sorts gemenskap där vi talar samma hjärtats språk. Det tar sin tid kanske, men så småningom så är vi ett. Och då är vi också beredda att gå ut i världen. Att möta andra. Men går vi ut för tidigt blir vi bara splittrade. Den helhet vi uppnår i livet bygger alltid på avgränsningar. Det går inte att vara öppen för allting. Man måste ha en hemmabas. Så är vi konstruerade, så är barnen konstruerade och så är kyrkan konstruerad. Vi måste börja i det kända och gå in i det okända. Och nu så säger Jesus faktiskt i två olika bilder här. Han ska förklara och det står att de inte förstod, så väljer han att säga både att han är grinden och att han är den gode herden. Och med det menar han att det finns en port in i en gemenskap eller i en människas liv som är den rätta porten att gå in. Inte att klättra över staketet, inte att stjäla sig in. Utan det finns en väg in i en människas liv. Och den grinden är Jesus. Men det är också den vägen han går. Han lurar inte sig på oss. Han kommer till sitt eget. Och när jag läser det här så är det mera med en förundran och en längtan kanske att det här skulle uppleva starkare i mitt eget liv. Men att man vet att det som är innerst inne i mitt liv, det som är viktigast i mitt liv, det är någonting som har med Gud att göra. Vi brukar ju säga, du vet innerst inne vad du ska göra. Innerst inne vet du vad som är rätt. Och det bygger på tron och teorin att även om det larmar omkring oss, även om vi är förvanskade på många sätt, så finns det någonting oskadat kvar som det finns en nyckel till, det finns en dörr till och det finns en herde som kan kalla dig vid namn som går rakt in i det. På den punkt där jag tycker att Jesus är alltför optimistisk och där jag är mera cynisk, det är när han säger att det har kommit tjuvar och rövare, men folken har inte lyssnat på dem. Utan de lyssnar på den gode herden, en främling följer dem inte. Jag tycker dessvärre man måste säga att historien visar att han har fel. Men kanske finns det ett hopp om att det inte är för sent. Och då tänker jag på alla röster som larmar omkring oss att det är inte så lätt att lyssna till herdens röst i sitt inre om det ständigt tillåts larma röster. Om vi aldrig stillar oss. Om vi aldrig upptäcker var är grinden till mitt inre. Om vi aldrig är tysta, stänger av radio, tv och alla andra informationskanaler. Om vi aldrig åker på retreat. Om vi aldrig är för oss själva. Så kanske man inte ger chansen ens en gång till den gode herden att få säga vårt namn. Att få visa att han vet vem vi är. Därför att det är så mycket annat som är i vägen. Det verkar som om texterna idag säger att man behöver stilla sig. Och då skulle kanske några av er säga att det där lärde jag mig den svåra vägen. När jag blev tvungen. När jag blev sjuk. När krisen kom. När jag varken visste in eller ut. Då när jag kände att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Då blev jag tvungen att bli stilla. Och jag har uppriktigt den frågan om det inte är så med mycket saker i livet att vi gör dem inte frivilligt. Utan vi gör de viktiga, riktigt viktiga sakerna när vi blir så illa tvungna. Och i så fall så ska vi ju ta på allvar och ta till oss kriserna i livet och säga att det är chanser. Villrådigheten är en chans. Och säga nu vet jag varken in eller ut, nu måste jag bestämt stilla mig, lyssna. För att möjligen höra en röst som säger det här är din väg och jag känner dig. Och jag älskar dig och jag vill dig väl. Och man kan behöva lyssna väldigt noga, tror jag. Ja, Ylvas text säger ju att vi kommer att bli lurade någon mera gång. Vi kommer att rösta på någon som lurar oss. Vi kommer att ge vårt liv till någon som sviker oss. Så ser det ut. Men i den kristna tron så finns det också inbyggt att så länge vi lever här i tiden så är vår kunskap begränsad. Och vi kan ta fel. Vi ska sluta gudstjänsten idag med en psalm som Ylva Eggehorn har skrivit. Och den handlar alltså om att det finns ett hemligt tecken. Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn. Det finns någon som väntar på dig och som känner dig. När jag kommer till resans slut finns det någon där som känner mig. Han kommer att säga Melén. eller vilket namn han nu säger, välkommen, jag känner dig. Och vi kommer att säga, och jag känner dig. Om vi har under livets gång vant oss vid att prata med varandra på något sätt. Kanske kommer vi att bli lurade någon på vägen ändå. Och då lämnas vi ju i det här som livet är, mellan tillit och misstro. Och i bästa fall så tar tilliten över och bestämmer mest i vårt liv. Och vi ska ju sjunga en psalm nu efter den här predikan. Det är 387. Låt mig bara få betona den lite innan vi sjunger. Och som ni hör i min predikan så är det ett uttryck för en egen längtan som jag har. Och det gäller mig själv. Men den gäller faktiskt kyrkan. Tänk om vi kunde få vara med om en växande gemenskap i kyrkan där vi tillsammans ökar vår kännedom om varandra och lyssnar varsamt efter vad Gud vill. Inte med oss som skingrade får, utan oss tillsammans. Här skriver alltså Bo Setterlind: någon du känner är din bäste vän, är beredd att ge dig allt utan att begära någonting igen. Någon du känner har för dig idag lagt ett ord av guld och har trogen i sin kärlek trätt till ditt försvar. Någon du känner vill dig alltid väl, vill i nöd och glädje gå hemligt vid din sida, aktsam om din själ. Herre Jesus Kristus, vi kommer till dig i tro och hopp att detta är sant. Att du lever och är en verklighet, och att du faktiskt kallar på oss in i en god gemenskap, känner oss vid namn, att vi får lita på dig. Det ber vi om att vi ska få uppleva. Tack för att du vandrar hemlig vid vår sida. Aktsamma om oss. Amen.